Ja, mycket välkommen då till en ny podcast ifrån Viasat Motor där vi är tre till antalet idag. Det är ju alldeles fantastiskt. Jag själv, Janne Blomqvist, vi har också med Eje Elg. God förmiddag, eller god lunch, eller vad det nu är.
God eftermiddag.
Ja, det är väl så det heter kanske. Och Micke Törnberg, vår Speedway-expert. Hur är läget uppe i Hallstavik?
Det är jättebra, solen skiner. Ja, sitter uppe vid Speedway-banan på kontoret, så det är bra.
Läget är under kontroll. Ska vi säga grattis till dig kanske?
Ja, det kan vi göra. Det är några veckor sedan nu, men vi vann ju Allsvenskan och klarade för elitserien då 2014.
Och alla droppar ju namn som de har värvat och sådana saker. Leon Madsen igår till exempel till Vetlanda läste jag. Det kommer ingenting ifrån er?
Joho, Andreas Jonsson är klar. Kim Nilsson är klar. I eftermiddag, jag väntar på en namnunderskrift, ska dimpa ner här i min mailbox. Släpper vi. Jag har flera kontrakt på gång, så det är absolut. Man behöver inte släppa alla på en gång.
Och det vi pratar om är förstås rospiggarna i Speedway då, som alltså är klara för avancemang till elitserien. Och Micke Törnberg, du är inte bara expert på Viasat utan du är även ansvarig då för rospiggarna uppe i Hallstavik. Det om detta så att säga då. Vi ska prata Speedway om en liten stund, men jag tänkte vi måste ju avhandla vår galapremiär som vi var på. Det är ju inte varje dag man får gå på röda mattan och se biofilm och så vidare. Eje, du är ju för stor för sånt, så du valde ju att avböja. Detsamma var egentligen för Micke, va? Men det var mer tidsbrist där, känns
det. Ja, det var Speedway-möte. Eftersom jag måste få förare som du säger, så var det lite prioritering. Är det antingen värva en världsförare eller gå på röda mattan, så vart det värva förare.
Och Eje, du är ju som sagt, du är en sån personlig, ja. Så du kan ju liksom inte gå bland vanligt folk.
Nej, men du har ju sagt allt redan. Jag har ju ingenting att tillägga där. Utan, det behövs lite mer än någon galapremiär för att jag ska dyka upp. Vet du. det var rent praktiskt. Alltså jag har åkt bil och rest och jag hade inte tid helt enkelt. Säg så här, jag omprioriterade lite grann och så gjorde jag annat.
Det är väl klokt att göra det ibland. Prioritera det man inte alltid är så bra på. Micke, vet du någonting om filmen?
Nej, inte mycket.
Nej, då ska jag berätta det då. Eje, du vet ju också vad det handlar om för film. Det är alltså filmen Rush som handlar om F1-säsongen 1976 och ett väldigt speciellt rivalitet som var mellan två förare, nämligen James Hunt och Niki Lauda. Vad minns du av det här? För du var ju ändå med på den här tiden. Det var väl i och för sig jag med och Micke också, men du var ju närmare än vad vi var.
Ja, jag började tävla internationellt då, och det här var ju naturligtvis den stora grejen när det gällde Formel 1 just det året, och intresset för det här var ju enormt, och så det här var man ju definitivt insatt i, och jag vill inte påstå att jag hade någon favorit just de två emellan så att säga, men att det var ju definitivt en mycket mycket intressant säsong får man väl kalla det.
Ja. Om vi ska dra filmen kort då, så handlar den alltså om de här två gubbarna och hur de träffades första gången på Chelsea Motor Park tror jag det hette, där de körde F3 mot varandra. Det var första gången de stötte ihop. Det var ju naturligtvis med i filmen, och de hade en grym fight med varandra, och Niki Lauda skällde på James Hunt för att han hade tagit för stora risker, och det där var ju lite signifikativt för de här två rakt igenom karriären då, att Niki Lauda var lite mer riskkalkylerande då. James Hunt körde mer med hjärtat då, och en hel del annat trevligt som han ägnade sig åt under karriären också då, nämligen damer och alkohol. Han levde livets glada dagar kan man väl säga.
Han var ju en riktig playboy, alltså det var ingen snack om den saken. Playboy enligt normen för hur en playboy var på den tiden. Och det var ju inte bara att i saker han gjorde, utan sättet han såg ut, sättet han klädde sig överhuvudtaget. Alltså, han var ju en superstar i det avseendet.
Faktum är att vi har ju pratat om det tidigare där med racingfilmer, är man ju lite orolig för hur det ska bli. Men efter att ha sett den här filmen så vart jag glatt överraskad. Jag måste säga att de hade gjort det otroligt bra att skildra själva racerkörningen, det som är på banan. Det är ju inte... Vad ska jag säga, det är ju inte den bärande delen i filmen. Det bärande är ju själva storyn, de här två emellan, hur de tog sig till en VM-titel då för en av förarna i slutet av filmen. Och, sen så passerade man över de olika racen, och så var det några nyckeltävlingar då som man valde ut att fokusera lite på. Jag tycker Ron Howard hade gjort det väldigt, väldigt bra och trovärdigt måste jag säga. Och det är kul att se de här gamla bilarna igen. Och till exempel var det ju då 1976 då när Niki Lauda kraschade och brände sig svårt, och hela den här grejen med hur de dränerade hans lungor var ju väldigt, väldigt otäckt. Och killen Niki Lauda alltså satte sig i bilen då kort efter den här olyckan då för att försöka försvara sin VM-titel. Och sen den osannolika avslutningen är ju, som faktiskt har hänt på riktigt. Det är ju, har man inte, kan man inte sin F1-historia, då tror man inte att det är sant egentligen. Att det avslutades som det gjorde. Ingen visste vad han hade hamnat på för placering. Och nej, när man hade räknat varv så kom man fram till att han var tre och det räckte för att bli världsmästare.
Ja, nej, men det var ju helt otroligt. Alltså, det var ju... men utan att ta parti för någon va, så tycker man väl ändå att med allt som hände under den säsongen, och den stora grejen tycker jag var hur snabbt Niki Lauda kom tillbaka, så att han överhuvudtaget kom tillbaka, så att han överlevde det här. Och på något sätt så känns det ju nästan som att han var ändå värd VM-titeln.
Ja, på något sätt lite moralisk vinnare då. Men ja, jag tycker filmen speglade det här ganska väl också. Den tog inte parti för varken den ena eller den andra föraren, utan det här var verkligen en berättande historia om två killar som sen hyste den största respekt för varandra och verkligen uppskattade varandras prestationer på banan. Jag tycker det var fascinerande hur han hade lyckats fånga just den biten också då. Och den här avslutningen då med Niki Lauda som kommit tillbaka, och så kör han återigen i regnet på Fuji och tycker att det är för farligt. Han avbryter helt enkelt och hoppas att det ska räcka, men vet ju att risken är väldigt stor då att han ska mista VM-titeln, vilket han till slut också gör. Mm. Den får, tycker jag, utav mig den här filmen 4 av 5. Jag sa 3 av 5 då när jag var där, men jag har nog ändrat mig. Jag tycker det var en 4 av 5.
Mm. Och en sak som jag skulle vilja lägga till där. Jag har ju faktiskt själv kört på just den där banan i regnväder och vet hur fruktansvärt lömsk den är och svårkörd och dessutom totalt livsfarlig. Så att det gör ju att man hade ju, jag har ju fullt förstående för att man behöver inte vara en vekring bara för att man viker ner sig där. Det kan jag tala om för det. Så att två väldigt, väldigt olika personligheter, de här två herrarna. Och det är kul att de har lyckats gestalta det i filmen. Jag kommer att se den, självklart.
Ja, de är ohyggligt bildlika också, både den som spelar James Hunt och den som spelar Niki Lauda. Det måste jag säga. De har verkligen träffat rätt med utseendet och... Det jag undrar, jag känner ju inte Lauda så, om man är så där torr och tråkig som man uppfattades i filmen då, samtidigt som James Hunt då var väldigt romantisk och visserligen hängiven sitt mål, men...
Ja, de var ju väldigt olika de här två, Janne. Och hur han var då, Niki Lauda, det vet inte jag egentligen, men jag tror att definitivt inte han är en torrboll om det är det de försökte gestalta honom för då. Men det var ju så att när Niki Lauda etablerade sig internationellt och blev den han blev, så hade han lite dåligt rykte. Dels, som du säger, han var ju raka motsatsen till playboyen James Hunt då. Det var så lite grann som en reseförare skulle se ut på den tiden. Så att, plus att dessutom så var han egentligen en av de där första som det blev riktigt... ska vi säga, riktigt kännbart att man kunde köpa sig framgång. Mm. För han hade just jättestora sponsorer med sig och i praktiken köpte F3, F2, F1, hela den biten. Va. Sen så, i vanlig ordning så var det hans sätt att etablera sig på. Och sen så fick han ju de pengarna tillbaka med råge. Mm. Men det var lite skillnad, för James Hunt var ju lite annorlunda.
I filmen berättas det att han helt enkelt går och tar ett banklån. Han blir förskjuten av sin familj, går och tar ett banklån då och köper sin plats. Och gör det hos BRM då, där han började med att bygga om bilen och se till att den blev konkurrenskraftig. Och där var han teamkamrat med Clay Regazzoni. Clay Regazzoni som sen tog med Lauda till Ferrari, eftersom han visste att Lauda var, uppfattar jag det, som en väldigt skicklig förare då, som kunde hjälpa även Regazzoni fram då. Mm. Hur som helst, vi ska inte prata ihjäl den här filmen. Den var bra, helt okej film alltså. Den ska man definitivt se om man har något form av motorintresse. Och faktum är att den funkar även för den som inte gillar F1 heller. Det är en bra spelfilm kort och gott. Och det är ju som sagt en sann historia, även om den tweakade lite här och lite där. Oj, min hund står och gnäller. Han vill också vara med i våran podcast idag. Hur som helst... tweakade historier och sanna eller inte. Det är närmast något liknande som har pågått i Speedway-världen här på slutet, och framförallt avgörandet utav den polska ligan, Micke Törnberg, som det blir en helt osannolik avslutning på det.
Ja, det var det. Det var inget roligt alls. Vi sände ju den matchen. Det var ju Torun Silonagora som möttes då i den andra finalen i Silonagora. Och Torun hade ju 3 poängs övertag efter den första matchen. Sen vägrade Torun köra i Sronagård. Det satt 18 000 på läktaren. Det var fullt. Det var folk som ville komma in. Man vägrade köra helt enkelt. Man hade fått order uppifrån. Killarna var på plats. Men en av de största ägarna i klubben, nej, det skulle inte köras. Man hade fått Thomas Gollob skadad dagen innan då på Friends Arena. Och det var väl det som var skälet. Han ville flytta matchen. Och det vägrar de ju gå med på. Skador inom speedwayen, det är ju, ja, det är vardagsmat. Så sånt händer ju. Och det är väl otur för dem att de fick en av de bästa förarna skadade. Men man hade ju fullt lag. Men man vägrade helt enkelt. Så man besiktade inte in. Och det var rena lynchstämningen. Jag har fått mycket rapporter ut Andreas Jonsson som kör i Slånagåra. Och sen kunde vi följa då på TV10 hur det var. Och de fick ju då sina guldmedaljer utan att behöva köra meter i Slånagåra.
Men ja, det är ju fullständigt oacceptabelt att arbeta på det sättet naturligtvis, att bara vägra att köra. 3 poängs övertag hade Torun inför den här matchen i Slånagåra. Hur rejtar du Toruns chanser oavsett om Golub hade varit med eller inte?
Väldigt små. Slånagåra är väldigt starka hemma. Man har Jaroslav Hampel, Patrik Dudek, Andreas Jonsson. Man har ett väldigt komplett lag. Så det skulle vara mycket till om Torun skulle kunna rubba Slånagåra. Det var helt klart fördel även då om de hade kommit med Gollob.
Vilket naturligtvis är till grund för det här beslutet som man tog. Man försökte ju på något sätt gripa sista halmstrået där.
Ja, och Gollob är ju långtidsskadad, så han hade ju inte varit frisk om man hade skjutit på matchen någon vecka. Man pratar om att Gollob kan bli borta, ja, 4-5 månader. Så jag förstår inte riktigt det där. Och det har ju fått enorma följder. Jag pratade med Andreas igår bland annat. Och nu har ju Polska Motorcykelförbundet och PZM lagt sig i det här och får se hur det blir då med det är biljettförsäljning. Ja, det är jättemycket saker. Man pratar om att tvångsdegradera Toren då till lägsta divisionen och böterna är inte fastställda än. Så, ja, det är väldigt mycket som händer där nere nu.
Fördomarna man har om polsk polsk jag vet inte vad jag ska säga, jag har inga fördomar på polacker som sådana, men uttrycket polsk riksdag finns ju, och att det kan vara ganska rörigt emellanåt, och det får man ju definitivt då så att säga besannat när man hör en sån här historia då. Hur ser du på det? Du har väl varit med om det mesta bort i Polen?
Ja, jag har ju varit mycket där nere på spel, både kört själv och jag har ju varit med, ja, alla olika positioner tänkte jag säga där nere. Och ja, det är ju rörigt och det är ju ett helt annat tänk i klimat. Det är det. Och är det någon förare som kör dåligt, ja, då är det ju, ja, då tror man nästan att de är köpta utan motståndare. Det finns ingenting, man ska vinna till varje pris och det ska bara must win. Och, ja, det är mycket knepiga saker och ja, många är ju köpta. Nu har jag hört det senaste, man har bandomar, en neutral bandomar då, som ska se till då att banan ska vara så neutral som möjligt så att inte hemmalaget preparerar banan på ett speciellt vis. Men det har ju förekommit att banorna har ju varit väldigt speciellt preparerade och då är de ju köpta, tror de. Och, det är speciellt. Speed var ju stort där nere, det är ju den största sporten och det ligger ju mellan 15-20 000 på de här seriematcherna. Det är ju större än fotboll. Ja, det är den största sporten publikmässigt. Och, ja, det medför väl vissa saker också.
När det gäller korruption så brukar man ju säga att som man känner andra känner man sig själv. Alltså, om man då anklagar andra för att bli köpta, då vet man ju naturligtvis att det förekommer och att man kanske har varit med om det själv.
Ja, det finns ju historier tillbaka att det ska vara vissa förare som då skulle vara köpta, men det har väl inte kommit fram så mycket bevis. Det var väl någon historia för 3-4 år sedan. Han Matti Färjan, ja, han finns ju inte i livet längre nu. Och han i han berättade väl hur det var, att han hade blivit erbjuden pengar, men han var ju så pass ärlig så han tog upp det där. Att det var en motståndarlag som i slutspel.
All right, Slånagåra tog alltså titeln på walkover, vilket är fullständig skandal naturligtvis då. Och det är ju kul för Slånagåra att vinna titeln, men att vinna på det sättet är det ju ingen som har några. Det är det ju ingen som önskar så att säga då. Vad tror du kommer att hända efter det här nu då?
Ja, jag vet inte riktigt. De vet nog inte själva, utan det är ju då, det ligger hos Polska Motorcykelförbundet och det här PZM, hur de kommer att göra, hur de agerar. Men det är ju ekonomi också, det här jag menar publiken som har betalat dyra biljetter, de har varit lurade på det där, de ja, går in och sen tittar på lite champagnesprut. Det var inte riktigt vad de hade förväntat sig.
Nej, det kan jag tänka mig. Champagnesprut kan det bli på lördag också, för vi flyttar ju fram blicken då och återigen landar vi i Torun. För som ett ödets ironi så avgörs VM-finalen i Torun som sänds i TV10 på Viasat Motor på lördag klockan 7 på kvällen, alltså 19.00. Finalen där Ty Woffinen, som också var den som var inblandad i den här olyckan där Golub skadade sig, Thomas Golub alltså, som troligen, har jag läst, kommer att få lämna sjukhuset i slutet på den här veckan, och rapporterna talar också om att han inte behöver någon ryggoperation, men han har lång konvalescens naturligtvis innan han är helt frisk igen. Ty Woffinen däremot, han har ju skruvat ihop sitt nyckelben som han skadade i just den kraschen då, och har fortfarande chansen att säkra titeln. Hur ser du på GP:t i Polen där?
Ja, det kändes ju inför Stockholms GP, då hade han ju stort övertag, Ty, och jag hade ju sagt att han blir världsmästare i Stockholm. Men nu vart det ju den här vurpan i första heatet. Sen kämpade han sig ju igenom. Han körde ju med ett nyckelben som var av. Och tog 7 poäng. Vilket...
Helt otroligt.
Ja, det är helt otroligt. Det är sanslöst nästan att greja det. Men han gjorde det. Det gick ju på vilja. Och han visste om att det var av. Men han gjorde det. Så nu får vi se. Nu är det Hampel, hade ju en bra tävling.
Vilka står det mellan?
Det står mellan Hampel och Woffinen. Det skiljer 13 poäng. Och det räcker väl 7 poäng. Tar Ty Woffinen 7 poäng och Hampel kör rätt igenom, då hamnar de lika. Men det är inte något givet. 7 poäng, och skulle Hampel, han åker ju bra och åker fort i Toren, så det får inte strula för Woffinen. Och hur är han? Hur pass racefit är han? Har han inte kört någonting då sedan den här kraschen?
Nej, och börja med några nollor i början, då kommer nervositeten. Banan i Toren vet vi är en snabb och fin bana, och det kommer ju bli kanonfin speedway i alla fall. Kan svenskarna avsluta snyggt, tror du?
Det är viktigt för svenskarna här nu att göra bra. Det kommer väl att delas ut ett wildcard till någon svensk förare, och vem som kommer att få det, det står väl emellan Andreas Jonsson, Antonio Lindbäck, Fredrik Lingen som åker i GP-serien. Och jag tror, är det någon av dem som gör en riktigt bra tävling och är med i en final på pallen, så ligger det nära att ansatt den kanske får det här wildcardet.
Jo.
Men det har inte varit någon bra säsong för svenskarna.
Nej, rent av bedrövligt skulle jag säga.
Ja, ingen pallplacering. Och jag tror det var Antonio Lindbäck slog till i, var det i Slovenien och vann ett hit. Då hade det gått 53 hit. Jag kan ha fel på något hit där. Sen de svenska vann ett GP hit. Så ja, det var en lucka på 53 hit. Och då var vi tre svenskar.
Men Micke, har det någonsin varit en sån här dålig säsong för svenskarna?
Inte sedan man startade GP-serien 95. Det har det inte varit. Det har det inte varit. Man kan ju backa tillbaka några år. Det var ju några magra år på 70-talet där som svensk speedway. Det var Jan Andersson som var ensam svensk, och om han missade då så kunde det vara, ja, utan svensk. Då körde man ju VM-final en tävling bara. Men nej, det här är sen GP-serien startade 95, så har det inte varit så här magert. Och även lag-VM gick dåligt, junior-VM.
Så, det är inte roligt.
Nej, det är ingen säsong att minnas. Det är inte mycket att fira inte.
Vi får väl helt enkelt hålla tummar för att man avslutar med flaggande toppar och att det kraftsamlas lite grann inför 2014 års säsong. Avslutning av Speedwayens Grand Prix-serie i alla fall på lördag i Torun i Polen, TV10 och Viasat Motor. Sändningen startar 19.00. Då är du väldigt laddad. Nu ska vi släppa dig, Micke, uppe i Hallstavik där du fortsätter att förbereda det som ska hända då inför nästa säsong när det gäller Rospiggarnas Speedway. Grattis som sagt till elitserieplatsen, och vi hörs snart igen. Vi syns i helgen om inte.
Ja, det gör vi. Absolut. Och sköt om er nu.
Ja, detsamma.
Bra.
Tack säger vi till Micke och Eje. Du har lyssnat lite grann på det som hände bort i Polen där. Vad säger du om sånt?
Jag tycker det låter ju helt förskräckligt. Alltså, det där hade jag inte hört talas om. Men för mig är det ju avskräckande att det kan få fungera på det sättet. För speedway är ju precis som vi säger, det är ju en stor sport. Alltså, hur kan det vara på det där sättet? Ja, det krävs lite skärpning tycker jag.
Ja, och framförallt är det ju ingenting vi är speciellt vana vid när det gäller den typen av motorsport, alltså bilsporten då, som vi följer.
Nej, absolut inte. Jag menar, det har väl varit någon gång där då det strejker beroende på säkerhetsmässiga grunder. Va? Men då, det är ju ett fåtal gånger. Men en sån här grej som så uppenbarligen... det luktar ju bara mygel egentligen, tycker jag.
Visst är det så. Nåväl, vi lämnar den grejen. Speedwayen har vi pratat färdigt om. Roligare då att titta lite framåt. Eller först ska vi titta lite i backspegeln. Vi ska prata lite Formel 3. Jag vet att F3 ligger dig nära om hjärtat. Du gillar den kategorin av racing och du vet att jag vet att du tycker att det är där man liksom på något sätt börjar sållningen av talanger som sen ska bli riktigt stora stjärnor. Och just nu så går det ganska bra då för Felix Rosenqvist. Vi ser lite upp och ner den här säsongen, va? Men två helger den här säsongen har han tagit full poäng. Senast nu på Sandfort, han gjorde det också på Red Bull Ring. Det är ju fantastiskt. Nu vann han visserligen inte ett av racerna på Sandfort eftersom Daniel Kvyat som är gästförare tog segern i det första, men han fick full pott för det i alla fall. Och nu är han bara 9,5 poäng bakom igen. Det såg nästan hopplöst ut läget bakom Raffaele Marcello inför den här tävlingshelgen på Sandfort. Nu är det två helger kvar, Hockenheim och Vallelunga. Och han är ju definitivt med i matcherna. Men han har liksom inte råd med någon sån här dipp igen. Utan nu känns det som att han behöver ligga på samma nivå som Marcello.
Jag vet inte riktigt varför de här dipparna har kommit ibland. Va? Men Formel 3, precis som du säger, det är en klass eller en kategori som ligger mig varmt om hjärtat. Jag vet att det fostrar förarna på ett oerhört bra sätt. Och faktum är att det är ingen annan klass som egentligen har kommit upp i på samma nivå, att som går att jämföra. Så jag tycker att Formel 3 är definitivt rätt klass för Felix att vara i. Sen, som sagt var, han har ju imponerat stort i flertal tillfällen. Han har dessutom haft de här dipparna och det får ju inte förekomma naturligtvis om man ska vinna. Men jag ser ju, han har ju jättestora möjligheter. Dels har han mycket rutin i Formel 3, ska vi inte glömma bort. Så att jag tror inte att det kommer jag tror inte det kommer att bero på honom om han inte skulle klara av att vinna, utan det är ju snarare då att teamet kanske inte får till bilen riktigt, teamet och han rättare sagt, får till bilen i de återstående tävlingarna. Och det är bra jobbar han racear med. Så att en helt öppen historia, men en lyckad säsong för Felix helt klart.
Verkligen, och oavsett om man vinner eller blir två i årets mästerskap, för det känns som att det är bara de två placeringarna det kan bli nu då, utifrån hur det sett ut runt omkring och bakom och så vidare, så är det en lyckad säsong oavsett. Raffaele Marcello tillhör ju Ferraris Young Driver Academy. Felix tillhör väl inte någonting egentligen, även om vi vet att han har rätt så, han har bra kontakt i alla fall med Mercedes. Vad skulle en seger i mästerskapet betyda enligt dig då, som lyssnar runt lite grann på förarmarknaden och sådana grejer just nu?
Hörru du, det är väl så här att idag så, som Formel 1 ser ut idag med begränsade testmöjligheter och begränsade möjligheter för unga förare att växa in i det så att säga, eftersom det inte går att testa, så är det ju så att det har visat sig att tillhöra Formel 1-teamens juniorprogram är kanske den rätta vägen att gå. Men oavsett nu hur Felix position ser ut i Mercedes juniorprogram, för det vet vi inte riktigt, så kan man väl konstatera en sak, att om vi jämför Ferrari, Red Bull, Mercedes och några till där, så Mercedes har inte den där, ska vi säga, verkliga inriktningen på att få killarna in i Formel 1, utan det känns ju mer som att det finns ju hur många som helst, Roberto Meri, Vittoris och ja, hur Junca många Deja. Som helst, Junca Deja, de går till DTM. Det är liksom det som juniorprogrammet är inriktat på. Och det talar väl kanske då för att det skulle ju kunna bli den vägen även för Felix, och det är ju absolut ingenting att se ner på, tvärtom. Men det är ju bara han själv som kan svara på vad hans slutliga ambition går ut på. Är det Formel 1 han vill till, ja visst, DTM är väl en grej, va? Men jag skulle nog snarare vilja se honom då i Renault World Series eller GP2.
Han är ju lite förbigången här par säsonger faktiskt. Han har ju varit bra med både Euro Series och här i EM nu då, när det gäller Formel 3. Och senast var det ju som sagt Junca Deja då som fick kliva upp. Hans teamkamrat fick också kliva upp när Ralf Schumacher bestämdes för att lägga av. Och på kort varsel så lyfter man upp Pascal Wehrlein istället då. Där tycker jag kanske att Felix hade varit klar redan för den platsen. Och det känns som om man vinner årets mästerskap, då kan de liksom inte bortse från honom längre.
Nej, och det är ju, de har ju, tycker jag, ganska stor omsättning på de yngre förmågorna även där i DTM. Va? Så att rimligtvis så borde det vara Felix tur. att gå den vägen. Men frågan är ju då, visst, vi har ju sett något enstaka exempel som har gått via DTM till Formel 1. Jag tänker på Paul Di Resta. Men det är inte den naturliga vägen att komma till Formel 1. Det kan vi väl i alla fall vara överens om. Mm. Sen tycker jag att man ska ju inte se ner på DTM. För DTM, det är ju verkligen professionella killar som kör. Och otroligt duktigt, starkt startfält. Va? Så att det är ju en karriär i sig. Och det är bara att titta på Mattias.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Ekström, han har ju levt väldigt gott på det där länge. Mm.
Ekström som för övrigt nu ska åka Bathurst 1000, jag tror, Bathurst 1000, tillsammans med en BMW-kollega i DTN, nämligen Andy Prio. Jag såg lite bilder från deras seatfitting som de höll på med här just idag för övrigt.
Vad ska de köra för bil?
De ska köra en Holden.
Okej. Okay.
En Xbox-sponsrad Holden, svart och grön. Väldigt fin tycker jag att den var, rent utseendemässigt alltså.
Okay, då... jag undrar om inte Rickard har kört det. Anders Olofsson tror jag var på pallen. Kanske, jag tror inte han vann, va? Men han var väldigt högt upp.
Men Rickard vann tror jag.
Ja, kanske han gjorde.
Ja, Rudell har vunnit Bathurst.
Så det är ett stort race, vet du. Riktigt,
ja, på den race. Tiden var det ju dock Super 2000, nej förlåt, Super Touring-reglementet då. Nu är det ju det här Super V8-reglementet som gäller och med förarbyten och sådana saker.
Men bortsett från det, så själva eventet som sådant, oberoende av vilka bilar man kör, så är det ju liksom det stora dragplåstret i Australien.
Absolut. Vi får skicka en passning till våra chefer att skaffa hem Bathurst så att vi kan få se det på någon av våra kanaler. Jag vet inte om de har lyssnat på våra podcast. Vi kan hoppas det i alla fall. Okej, då har vi pratat Felix Rosenqvist då, och två tävlingar kvar, 12-13 oktober alltså. Då är det ju Vallelunga och sen är det avslutningen på Hockenheim 19-20 oktober. Och det är alltså 6 race kvar att köra. Det är inte bara ett race per helg, utan det är 3 race. Det är alltså 150 poäng kvar att köra om. Så det är massor som är på spel fortfarande. Åka till Vallelunga. Gissa vem som har testat massa på Vallelunga, och gissa vem som inte har varit på Vallelunga speciellt mycket. Jo, det är Felix Rosenqvist, och Marcello som italienare har varit där många gånger. Mm. Det här kan ju naturligtvis spela roll.
Sen är det svår bana dessutom, Vallelunga.
Ja, det är det. Du känner till den väl ju.
Ja, jag har kört många gånger där. Mm.
All right, det blir någonting att hålla utkik efter i alla fall, och vi håller väl Felix chanser att vinna det där mästerskapet som väldigt, väldigt goda i vilket fall som helst, speciellt efter den här fantastiska helgen på Sandfort. Sandfort som måste vara något av Rosenqvists favoritbanor, det utgår jag ifrån. Formel 1-kalendern är ju, den ser ut att bli väldigt låg. Vi får inget ledigt alls nästa år.
Nej, men vad bra. Då behöver man inte bekymra sig om det, så utan det är bara att köra på. Men ja...
Tror du verkligen på 22?
Nej, jag gör inte det, Janne. Jag tror inte att det blir 22 tävlingar. Och teamen kommer att protestera, det är jag helt övertygad om. Så att, och några osäkra kort finns det ju där. Som
New Jersey, att, definitivt.
Ja, ja, men sen är det ju frågetecken på så många andra också. Jag tror inte det blir 22 races.
Jag läste i och för sig då senast nu idag, tror jag det var, McLaren som säger att calendar expansion no worry, va? Att de tycker att det är lugnt, det går att köra på, men risken är ju med en så lång säsong, om det är någon som blir väldigt överlägsen och avgör efter.
Ja, inte bara det, sen är det väl en sak vad McLaren säger, men man kan ju titta lite längre ner i pitlane, och jag tror inte att alla är så jättenöjda med det där, för att det kommer ju kräva stora resurser naturligtvis.
Visst är det så. Hur som helst, Korea då, som inte kommer att vara på hösten i nästa års kalender, så vitt jag har förstått, utan snarare på våren då, i samband med de här Asienracen som är inledningen på säsongen. Det är ju Korea som gäller nu. Mokpo, eller Yeongam. Man kan ju, det finns lite olika namn på det här stället då. Charlie Häggstam, vår Formel 1-mekaniker, la ut någon bild ifrån, när man tittade ut bakåt ifrån paddockområdet. Det ser verkligen ut att ligga på landet. Helt öde, det finns ingenting där. En stor båthamn ligger intill där man skeppar ut mycket grejer naturligtvis. Men det, i övrigt så är det ju in the middle of nowhere där.
Jag ska ärligt talat säga, Jan, att nu är det fjärde året man kör där. Och jag är förvånad att man kör där, för att jag trodde inte det skulle överleva så länge. Inget fel på banan naturligtvis, och sträckningen, den är ju jättefin. Va? Men Korea är ju ett land som definitivt inte har den här traditionen av Formel 1. Och att lägga en bana ut på vischan sådär, det är ju dömt att misslyckas enligt mig.
Banan, som sagt, när vi tittar på den, den är ju faktiskt himla trevlig tycker jag. Två riktiga raksträckor i början på varvet där det finns goda möjligheter till omkörningar om man inte är för frikostig med DRS. Sen har vi ett väldigt tekniskt parti och vi har de här svängarna mot slutet där det sveper fram och tillbaka. Och, ja, jag gillar banan som sådan. Det enda som inte har varit bra tidigare, det har man ju nu fixat till.
Ja, i alla fall delvis. Du tänker på depå in- och utfarten. Och utfarten har nu modifierats lite grann. Så att det inte är totalt livsfarligt längre. Men fortfarande depå infarten är jag inte så jätteförtjust i. Alltså du har en avfart åt höger, mitt i en högersväng. Som innebär att kommer det någon bakom så måste han gå ur spår. Och det är aldrig bra så.
Nej, det är lite olyckligt faktiskt. Det blir konstigt egentligen att Herman Tilke gjorde två sådana lösningar med all den erfarenhet han har.
Ja, men vi har ju pratat om det där ända sedan första året, Janne. Jag förstår inte. Alltså. Första året trodde jag att det är bara tidsbrist. Att de fick ska jag säga, dra till med någonting för att hinna bli klara. Men det ser likadant ut än. Och det går visserligen en liten flod där som väl kanske är lite av bekymret varför man inte har lagt infarten tidigare till exempel. Men ja, jag begriper inte hur de kan ha det på det sättet.
När man då pratar om länder som Korea, Abu Dhabi och andra place, varför tror du att man har lopp i Korea? När det dels inte finns några folk som kommer dit, banan används överhuvudtaget inte mellan loppen. Det måste ju vara en sån minusaffär så det går inte ens att begripa.
Det är ju en missräkning, definitivt. Va? När det gäller Abu Dhabi, ja, då är det ju bara att de vill vara värre än Qatar och Dubai och Bahrain och det där. Och det blev de ju för vilken bana de har byggt. Ja, men det är helt ofattbart. Där har man visserligen, dels är det närmare till Europa och folk åker från Europa åker dit och testar och så vidare. Och där har man ganska mycket verksamhet. Likaså i Bahrain finns det en hel del verksamhet. Men Korea, ja hörru du, det enda jag kan tänka mig, det enda som jag kan se är ju att Korea är ett land på stor frammarsch rent ekonomiskt i bilbranschen, börjar bli stora i bilbranschen, attraherar en del sponsorship från koreanska företag och så vidare. Så man försökte nog helt enkelt, eller man kanske missräknade sig lite grann, man ville etablera Formel 1 där, men jag tror att det är väldigt, väldigt svårt att göra på kort tid, i alla fall i ett land där inte de här gamla fina traditionerna finns.
Nej, vem passar den här banan då? Det är väl svårt att inte säga Red Bull. Han har vunnit de två senaste åren och han bröt ifrån ledning det första året man kör där. Jag menar, killen har ju varit tämligen stark här i Korea. Och det känns som att den här banan passar Red Bull och Sebastian Vettel väldigt väl. Och med tanke på formen han visade i Singapore så finns det väl anledning att tro att han är favorit den här helgen också.
Även Mark Webber var ju snabb förra året. Det kom 2,8 sekunder bakom Vettel, men han hade ju faktiskt pool. Så att, nej, men det är klart att det är Red Bull-bana, men vad är det som inte är Red Bull-bana idag? De exakt. Är ruskigt starka just nu och någon teammanager, vem det nu var, eller teamägare, sa ju att de kan vinna alla race som är kvar.
Ja, den risken, chansen finns ju beroende på hur man ser på det. Någon gammal teamchef anklagade dem för att använda traction control också. Vad säger du om sånt då?
Ja, hörru du. Jag har svårt att tro det, för att de har så pass god koll på software nu för tiden, så att det skulle de i så fall upptäcka, det är nästan övertygad om.
Ja, FIA har i alla fall mer koll än vad Gianluca Minardi har.
Ja, det är en sak som är säker, men det är ju inte helt, det är ju alltid förstås på eller viktig Petra som har lösningar när det går så här bra som det har gjort, va. Och Jag vill nog hävda det jag sa i förra podcasten, att jag är lite besviken på de andra teamen som inte har bättre ordning på grejerna och kan ge dem en någorlunda match. När det gäller Vettel och Red Bull så är det bara att de har hittat en bassetup som de bara behöver trimma till lite grann. De har en jättebra bil var de än kommer just nu, och det har inte de andra. Och dessutom håller de fortfarande på att prova med nya grejer och andra grejer och sånt där. Och de jobbar inte effektivt just nu, utan det är lite desperation för att försöka komma ikapp. Och det är nog bara att inse att det här nya reglementet som kommer nästa år kan bli en ordentlig räddningsplanka för många, för att just nu så är Red Bull för bra.
Ja, de har fått ut maximalt av sitt koncept. Han heter Giancarlo Minardi, om jag sa någonting annat, så att ni inte får hjärtflimmer där hemma nu att jag inte vet vad folk heter. Ja, jag tror inte heller speciellt mycket på det här med traction control. Jag tror det är bara så här, det är någonting man häver ur sig när någon är 2 sekunder snabbare än konkurrenterna, och det finns inga som helst bevis för det här. Och innan de är presenterade så kommer i alla fall jag inte gå på den typen av av struntprat egentligen. Men,
utan att gå in på några detaljer här, Janne, så kan vi i alla fall konstatera att både du och jag såg ju hur högt de körde ride-harden i bak i Singapore på Red Bull. Mm. Och det enda förklaringen till det är att man alltså lyckats stänga till sidorna på diffusen på ett väldigt effektivt sätt med avgaser eller med att leda luften under eller på sidan av bilen, och lyckas se till att få en oerhört bra aerodynamik och bra downforce i bak. Och vi såg ju hur grymt snabb eller bra bilen uppförde sig i riktningsförändringar, hur tidigt han hade vinklat om, hur tidigt han kunde gå på gasen och så vidare. Mm. Så att helt överlägsna.
Och sen är det väl så här att Red Bull har väl fått ordning på någonting, eller fått det att funka ihop med resten av konceptet där med den här passiva ride control, eller vad man ska kalla det då, där man, ni vet att Mercedes hade någonting, ett länkat system mellan bak och fram och även i roll, och där har ju Red Bull också fått ordning på saker. Jag såg till och med att Caterham har ett system som de använder för kontakt mellan bak och framfjädring, och
alla
jobbar ju med det, så att säga. Så att, och har man då redan tidigare ett bra koncept, vilket Red Bull har, då ser det ut på det här viset. Ja, lite jobbigt för Mark Webber förstås att han får stryk med så mycket, och att Vettel kan åka så fruktansvärt mycket fortare än han själv.
Mm, jo, men det är klart att det är. Och på något sätt så känns det väl nästan som, jag vet att när han offentliggjorde att han skulle lägga av med Formel 1, så kände jag att det kan gå åt vilket håll som helst. Ändå så slappnar han av, och det kommer att tillföra honom positivt, eller också raka motsatsen. Och det är precis vad det blir. Jag tror att han har, liksom, han har tappat motivationen. Han tycker inte det är roligt längre.
Han säger ju det rakt ut, ja, att han har det också. När jag pratade med honom i Italien så sa han, jag har inte motivationen kvar längre, och då ska man inte vara på den här nivån. Och den måste man nog definitivt ha för att orka ta ut det där sista lilla som krävs då.
Sen, visst är det.
Visst sen är kanske det inte ska skilja 2 sekunder i och för sig i alla fall. Vi har kommit till ett läge av säsongen där det är rätt många förare som kör för sin framtid här nu. Vem känner du har mest att köra för de här avslutande racen som är kvar?
Ja, vi har ju haft en ovanligt aktiv silly season-säsong, det får vi konstatera. Men när de tunga pjäserna föll på plats, jag tänker på Kimi Räikkönen framförallt, så blev det ju lite lugnare. Nu verkar det inte som att någon har sådär jättebråttom, och det dyker ju upp lite oväntade grejer. Till exempel så verkar det ju som att Massa, som jag definitivt trodde skulle vara borta från Formel 1, men det känns ju nästan som att han kommer att försöka bita sig fast. Va? Det finns intressen som vill försäkra sig om att det fortfarande är en brasilianare i Formel 1 och så vidare. Så att han kanske är med på den där spelbrickan fortfarande. Och sen har vi Nico Hülkenberg, men han kan ju inte göra så mycket mer än vad han gör, så att säga, och invänta att sakerna ska falla på plats. Och var han hamnar, det vet inte jag. Sergio Perez, han tycker jag nog ska, han är väl någon som verkligen behöver göra någonting på slutet här för att det ska ja, för att det ska, han ska fortsätta att ha förtroendet hos McLaren till att börja med.
Mm. Valmöjligheterna efter Formel 1 om man skulle åka ut, de är ju inte jättemånga naturligtvis. Det är ju, reträtten har ju varit nere i DTM för många. Övrigt så har man ju hamnat i sportvagnar då, som är ett annat ställe då, man hamnar i ett bra team så att säga då, typ Mark Webber då, som kliver på en femårssatsning med Porsche då i LMP1 och ska försöka vinna Le Mans. Det är ju ett jättebra sidosteg i karriären så att säga då. Övrigt så har vi några exempel på killar som bara försvinner ut. Jag tänker på Christian Klien. Vad gör han idag? Ingenting. Gjorde några inhopp i sportvagn. Vi har Antonio Liuzzi. Han sitter och kör Superstars idag.
Ja, Nick Heidfeldt sportvagn.
Ja, till exempel. Va? Och Alex Wurz.
Glock, DTM.
Mm. Men bortsett från de här stora, men det finns ju några som bara försvinner ut. Alex Jung såg vi nere i depån i Singapore. Satt i Minardi. Han, jag vet inte om han gör någonting. Det är klart att någonting gör det väl. Va? Men det är ju inga högprofilerade serier.
Nej, men så är ju branschen, Janne. Det är ju samma om du är i fotboll och åker ur och inte platsar i allsvenskan. Så det är ju bara att ta ett steg neråt så att säga.
Hur mycket pengar tjänar man om man inte är toppgubbe så att säga? Tjänar man några pengar? Klarar man sig några år?
Ja, gud ja. Jag menar, vad pratar du om F1 nu eller?
Ja, till exempel.
Ja, det klarar man sig.
Vi tar ett bra exempel här. Vi tänker oss... vem ska vi ta som ändå är någorlunda etablerad då, men som inte är någon toppgubbe? Så till.
Ja, du menar klarar sig på insparade pengar?
Ja, eller? Men lite sådär. Lever han gott på att köra F1? Eller får
ja,
han
det skapa gör, jag gör. Det är klart han lever gott, men det är ju så att en körning i Formel 1, det är ju inte någonting som du gör på helgerna, utan det är ju ett liv. Det är ju 365 dagar om året. Alltså, det är ju ständigt, ja, det är ett sätt att leva. Så att du kan ju liksom inte... Och pengarna som du tjänar, de återinvesterar du ju i dig själv i stort sett. Va? Så det är ju väldigt få som kan lägga jättestora pengar på hög. Va? Men säg en sån som ser till, jag gissar att när han räknar ihop allting efter året så har han väl några miljoner kvar. Men det kostar ju att leva också.
Kostar att ligga på topp, brukar de säga. En annan kille då som får chansen nu då att visa sig lite grann extra och på styva linan, det är ju Romain Grosjean nu då, när Kimi Räikkönen dels är lite halvskadad, ont i ryggen, någonting han försöker att ta hand om så gott det går under träningarna nu i Korea, och vi vet att han hade väldigt, väldigt ont senast i Singapore, och det kan ju säkert bli så illa att han inte kanske kör någon tävling till och med mot slutet för att vara i så bra form som möjligt till nästa säsong när han byter till Ferrari. Grosjean, som jag tyckte tog chansen senast i Singapore, såg väldigt, väldigt stark. Jag hade ju bara oflytt med luften där som läckte ur hans bil.
Mm. Riktigt, ja. Nej, men han, jag har egentligen väntat på det här, Janne. Jag har sett hans kvaliteter tidigt och han har det grundläggande. Han är riktigt, riktigt snabb. Sen att det var lite oslipat här och där och att det blev lite missöden. Men det var bara frågan om att överleva den tiden så att säga. Han tror jag definitivt är etablerad i Formel 1 och han kommer att göra bra resultat. Sen är väl den stora frågan då, vad händer med Lotus egentligen? För enligt mitt sätt att se det så har de tappat sin absolut mest värdefulla
tillgång.
Och det är Kimi Räikkönen. Och det är jag övertygad om att det kan ha en viss påverkan på deras ekonomi som redan är ansträngd.
Visst är det så. Det har ju kommit något galet rykte om att Barrichello skulle hoppa in och köra finalen i Brasilien för Sauber, som också är lite cash-strapped här nu och har dåligt med kontanter på slutet. Men det vet inte jag om jag tror på, ärligt talat. Strunt i den saken, det är ju av rätt obetydlig art ändå, huruvida Barrichello skulle göra någon slags mini-comeback eller inte. Du skickade ju ett sms till mig här om morgonen och sa att du hade löst den olösliga gåtan. Mm. Varför Sebastian Vettel inte är speciellt omtyckt? Och ja, du kan ju få redogöra för det själv.
Ja, omtyckt. Jag vet inte om ordet omtyckt är det rätta här, Janne. För att han kommer aldrig bli omtyckt av alla. Det är så enkelt det är det ju. Och speciellt inte de som älskar Kimi Räikkönen och så vidare, eller Alonso. Så att, men vad jag menar är att jag tänker mer på att går man runt i depån eller i mediacentret eller var som helst, pratar med team eller teammedlemmar från team, så är det ju faktiskt så att ingen har egentligen fullt godkänt att han är en av de här bästa. Utan, och du säger ju det själv, Janne, att när vi gjorde en enkät bland teampersonal där, eller teamägare eller vad det nu var, så de rejtar inte honom högre än Kimi Räikkönen, än Alonso och så vidare. Och pojken bara går ut och vinner och vinner och vinner. Och kommer förmodligen att vinna sitt fjärde raka VM här. Mm. Och ändå inte har det erkännandet. Det är ju det som är lite unikt. Va? Mm. Och det var då jag kom på det var då jag menade att drog den här liknelsen med Messi, fotbollsspelaren Messi i Barcelona. Som egentligen bara har varit riktigt stark och stor där och anses vara världens bästa, men under speciella förhållanden. Han har blivit alltså formad i en mall genom Barcelona själva, och man har stoppat in honom i ett paket där han allting liksom bara förs framför hans fötter i stort sett. Mm. Så att det blir inte samma värde som eller det blir inte samma intresse i alla fall. Så att jag tycker att liknelsen var ganska bra.
Ja, men det kan jag hålla med om, och som jag skrev på min blogg. Det var ett väldigt pådrag i alla fall. Det var många som tyckte många saker både på vår Facebook och på min blogg om just den här saken. Och helt klart är det så att Sebastian Vettel berör. Sen har många väldigt märkliga uppfattningar om hur han är som person. Jag vet inte om det är någon som vet hur han är som person. Som har skrivit åtminstone på min blogg i kommentarsfältet, utan det är ju vad man ser offentligt så att säga, och det är det man bildar sin uppfattning av.
För mig får han vara precis hur han vill som person. Ja. För jag menar, han representerar i mina ögon en Formel 1-förare, och en Formel 1-förare ska utföra saker på ett speciellt sätt för att vinna och för att bli populär och bli erkänd. Det är så är det. Sen hur han är hemma i köket, det är inte min sak, tycker jag.
Nej, och när det gäller då att vara reseförare så gör han det uppenbarligen ganska bra.
Verkligen.
Bättre än någon annan. Och vi kan ju jämföra med Michael Schumacher då, som vid samma ålder hade 2 VM-titlar och 19 Grand Prix-segrar då. 10 pole position. Vettel vid samma ålder, 3 VM-titlar, 33 GP-vinster och 41 pole position. Jag säger inte att det är någon rak och relevant jämförelse på det viset, men det visar en del om att vad han har åstadkommit under rätt kort tid ändå, den gode Sebastian Vettel. Sen får folk tycka vad man vill om honom naturligtvis. Det är ju upp till var och en.
Och då kommer ju den här stora frågan också, Jan, i bilden här. Hur stor del av hela det här har han varit att skapa den här förutsättningen hos Red Bull där han och bilen och ingenjörerna är i praktiken oslagbara. Mm. Vi vet ju att Michael Schumacher var en väldigt viktig faktor i att Ferrari kom tillbaka och blev så bra som de var. Men han var ju långt ifrån ensam, för han hade ju en stab av de allra bästa där.
Men vi har pratat om det här tusentals gånger. Det är det här som krävs om du ska bli flerfaldig världsmästare.
Absolut, absolut.
Det går liksom inte att komma runt det. Den som tror att det finns några andra genvägar, att du bara på ren talang och speed skulle kunna bli världsmästare 5 gånger. Det finns inte.
Och det
kan jag tycka är lite... Det gör ju inte saker och ting roligare naturligtvis. Men så här är det. Det är bara att konstatera.
Det. Janne, det finns så många gubbar i Formel 1 som är... precis tillräckligt bra för att rent förarmässigt, förartekniskt, kunna utföra exakt samma sak som Sebastian Vettel gör. Och framförallt så kanske inte skiljer mer än hundradelar på ett varv mellan 10-15 killar i Formel 1 idag i likvärdigt material, eller ett material som passar deras körstil och så vidare. Mm. Mm. Så att det är ju helt andra saker som styr det här.
Du, jag ska säga det, i den här filmen Rush... Mm. Så sa Niki Lauda det väldigt, väldigt bra. Det är en sak att köra fort, men det krävs mer. Det krävs mer. Det kräver bilkunskap. Det kräver hantera saker och ting runt omkring. Det kräver att du ser till att få de förutsättningar som behövs för att vinna. Du måste vara om det kring det. Annars blir du bara världsmästare en gång. Mm. Om det går väl en säsong. Men inte fler gånger.
Nej, men det är inget nytt för mig, utan nej, det är precis, precis som det är.
Så enkelt är det. Hörrni, oh, vad gör du nu till helgen? När kommer du upp förresten?
Ja, jag kommer väl upp imorgon kväll, ja, för vi ska, ja, väl, vi ska väl inte sova så mycket.
02.55 går vi live.
Nej.
Jo.
Nej.
Jo.
Nej, men driver du med mig?
Nej, det är fantastiskt. Helt underbart. Nej, men
då åker jag direkt in till, ja, studion. Där,
åk nu!
Ja, herregud.
02.55, 03.55 lördag morgon och sen söndag morgon, då får vi sova morgon för då startar sen i 07.30. Så det är de tre hålltiderna ni behöver egentligen. 02.55 natten till fredag, 03.55 natten till lördag och 07.30 är det som gäller på söndag. Och sen på lördag klockan 19.00 så är det även NASCAR Hollywood Casino 400 från Kansas Speedway. Jag hoppas det stämmer med lördag nu, men det står det i alla fall i mina papper. Så att, så får det bli. Och så glömmer ni förstås inte Speedway-finalen då ifrån Torun i Polen som startar 19.00 på lördag kväll också. I sånt fall är det två. Jag tror faktiskt att det är 19.00 på söndag som det är NASCAR, om vi ska vara riktigt ärliga. För annars krockar det med Speedway. Det tror jag inte att det gör. Jag har ingenting mer att tillägga. Nu ska jag gå ut och göra något trevligt, tror jag. Mm. I rally helgen här. Rally-SM körs i finalen i Uppsala.
Men du? Kom ihåg att ta ur telefonen i fickan om du ska bada.
Jag lovar, jag lovar. Men det drabbar ingen fattig, det vet du.
Ja, ja.
Hörde, vi hörs om en vecka då. Eller vi hörs till helgen, menar jag.
Det gör vi.
Ja, det är bra. Tack så länge, säger du, Janne Blomqvist.